Hej, det här är David.
Och det här är Hanne.
Vårt första avsnitt kommer att handla om hur vi hittade det kaffe som idag är Kaffe by Lassgård.
Och ni kommer också få svaret på frågan, hittade vi Davids mamma?
Det här är Kaffe med Lassgård. Välkommen.
Premiär.
Ja, alltid nervös när det är premiär ju.
Ja, visst är det.
Ja.
Vi har fått mycket reaktioner på våran teaser.
Ja, men vi fick ju det.
Mycket positivt.
Ja, jag tycker mest positivt.
Ja.
I alla fall det man lyssnar på.
Ja.
Tänker jag.
Men någon som tyckte att vi har citerat lite illa.
Ja, han känns uthängd helt enkelt.
Ja, men han ska få komma och vad säger man?
Berätta sanningen.
Exakt.
Som han själv sa.
Precis. Jag lämnar över ordet till dig. Du
börjar med, för det är så
brukar jag.
Är det så? Ja, men då gör jag det. Ge du mig ordet så tar jag det direkt.
Nu kör vi.
Det började för oss 2017. Och utan för att vara allt för personliga, så jag vet inte hur länge vi har varit ett par då, men ett litet tag i alla fall. Det började med att vi skulle åka tillbaka till mitt hemland, som är Colombia.
Du är adopterad?
Jag är adopterad från Colombia. Och jag har alltid haft en idé att försöka hitta min biologiska mor. Det är det första man tänker på. Och Hanne, du var ju inte sen med att följa med på den resan.
Nej, vi hade väl känt varandra ett år kanske.
Ja.
Och hade du planer på framtid tillsammans?
Precis.
Och då gick det lite i ditt krav här.
Mitt ultimatum.
Exakt, ditt ultimatum. Att jag vill åka till Colombia innan vi tar nästa steg. Och jag bokade flygbiljetter bara efter typ.
Ja, jag visste inte att du var så professionell på att boka resor som du var.
Jag är professionell resbokare.
Det är det.
Koordinator.
Exakt,
det är mitt.
Ja. Så vi bokade resa. Vi åkte i början av februari, om jag minns rätt.
Till Medellin.
Till Medellin. Och Medellin är ju den näst största staden i Colombia, huvudstaden i Bogotá. Och det var ju till våra föräldrars stora rädsla att de trodde vi skulle inte ens komma hem därifrån.
De var rädda för det här klassiska kidnappningar,
ja.
All kriminalitet som framförallt Medellin tycker jag är känd för.
Precis.
Många man pratar med idag, fortfarande när man säger mitt Colombia, när vi säger Medellin, så spärrar de upp ögonen och hur vågar ni?
Ja.
men vi hade gjort mycket research.
Jo, men det hade vi gjort.
Av vad som fanns, som sagt, 2017, visst det fanns ju Instagram, det fanns Facebook, det fanns poddar, men inte i den här utsträckningen som det finns idag.
Nej. Och sen fick vi lite hjälp där, för jag minns att tidningen Vagabond skrev ju just en artikel att Colombia och då var det väl Karibien också, Santa Marta där, var årets resmål. Så där fick vi lite good promotion för det vi skulle göra. Men i alla fall så, vi flög dit och möttes ju av ett fantastiskt land och en stad som var i jämförelse med vilken internationell stad som helst egentligen, och lättast är relaterat till USA och Kalifornien och
ja, mycket inspirerat alltså, i restauranger, kaféer, sen det de har som jag tänker att USA inte har är ju transport, ett otroligt tunnelbanesystem som är prisat, som går, det kallas för metro, men det går ju över marken, det går genom hela Medellin. Och från den så kan man också ta sig upp i bergen med linbana. För att människor ska kunna ta sig ner och kunna arbeta. Så de som bor längs bergsluttningarna i Medellin har ju gratis tunnelbana, eller linbana ner till tunnelbanan. För att de ska kunna enkelt ta sig till ett jobb för att minska fattigdom.
Ja.
Fantastiska klubbar, fantastiska restauranger, kaféer, hotell, natur.
Ja, och det var väl också framförallt ett stort uppvaknande av, som har skifflat undan Colombia. Hellre om man valt att göra de en populär Netflix-serien om Pablo Escobar istället. Så vilket är någonting folk inte ens vill prata om där.
Nej, men alltså vi såg ju inte Escobar någonstans.
Nej.
Alltså det fanns ju, han nämndes ju ingenstans.
Nej.
Och då är ändå Medellin den stad som han bodde i och verkade i.
Men det är en ny era där. Det är en ny era på en ny uppgång, så att säga.
Verkligen.
Och för att, det finns mycket att säga om Medellin, och vi kommer prata mer om den staden. Det är absolut. Mm. Men det som var väldigt intressant var ju det att i vårt letande, som inte var jättelätt med tanke på att vare sig du eller jag kunde språket, du kunde ju språket lite mer än vad jag kunde, men det var ja, det är svårt att ta sig fram om man inte kan spanska, givetvis. Så var det i det här letandet också att ta lite day off, och då bokade upp oss på en kaffetur.
Jo, men exakt, vi hittade ju ett café som också var en, de lärde spanska och de var resebyrå, så de anordnade såna här dagtrippar. Så vi bokade in oss där för att åka till en kaffegård.
Ja.
Två timmar utanför Medellin ungefär.
Ja, och då var det en relativt ny företeelse, förstår jag, som att man kunde öppna upp och att bönderna såg det som en ny intäktsmöjlighet, att det finns ett otroligt stort intresse för, givetvis för oss som älskar kaffe, att se hur produceras det.
Ja, och jag tänker, här i Europa är vi också väldigt, vi är väldigt vana med att åka på vingården.
Mm.
Det är ju väldigt vanligt och har varit i flera år.
Mm.
Jag har ju följt med mina föräldrar på 90-talet.
Mm.
Där man åkte omkring i Italien och Frankrike och fick provsmaka viner, köpte med sig hem och champagne. Det har ju funnits så länge som helst.
Ja.
Men den stora skillnaden är ju att man inte har kunnat åka till en kaffegård eftersom man endast har tillverkat bönorna,
ja,
råvaran.
Ja.
Det har inte blivit kaffe, det har blivit kaffe först när det har exporterats.
Mm.
Men den här gården
var unik.
Ja.
Den var helt unik. Men det unika är ju att de kunde visa hela kedjan, som du säger. De kunde ge en kaffetur, verkligen frö till färdig kopp. Och så fick vi också serverat under den här turen. En liten parentes på bara som jag tycker är viktig med den här vägen till kaffeturen. Så satt vi alla en liten buss, och det var ju rätt svajigt. När man satt där. Men då visade det sig att den här tolken som skulle guida oss genom kaffeturen blev ju väldigt nyfiken på oss.
Frågade ju alla i bussen sådär, varför har ni rest till Colombia? För att hon var väldigt nyfiken, som säger. För det är inte så vanligt att resa till Colombia som turist från Europa.
Nej.
Så alla fick berätta varför de hade gjort det. Så.
Mm.
Och då fick du ordet.
Mm. Och de fick reda på att jag var där för att leta efter mina rötter, och då blev hon väldigt nyfiken, och det slutade ju med att vi kommer komma till efter kafeturen, men det slutade med att hon som var guide där hjälpte oss med hela den resan vi gjorde för att hitta min mor. Vi var ju överallt och på alla möjliga konstiga ställen för att få ledtrådar, helt enkelt. Hon blev ju den ledande personen, och hon är också en nära vän till oss idag.
Ja, och hon var ju också, alltså i Colombia framförallt, så jag vet inte om, vi har ju sett den här filmen Encanto, nya Disney-filmen som kom innan jul.
Mm.
De är ju väldigt spirituella i Colombia, och hon var ju helt övertygad om att syfte är att hjälpa oss, dig, med att hitta din biologiska mamma. För jag tycker att en parentes till det här är, som är väldigt roligt, när vi stod och väntade på bussen som skulle ta oss, det blev ungefär en halvtimme, 40 minuter
senare,
och då kom de ut och så sa de att guiden ni ska få idag har varit med om en olycka, så han kan inte komma, men vi har ringt in en reserv. Och då kom Nancy. Och hon tog in oss och hjälpte oss otroligt under hela resan.
Ja.
Så vi ser hon fortfarande kvar i våra liv.
Ja. Det var exakt, det var någonting som sattes igång där.
Det var meningen att det skulle vara just tomt.
Ja, men sen hamnade vi på den här kaffegården. Café de la Cima. Fantastiskt. Det är svårt alltså, att förklara det.
1900 meter över havet. I Anderna. De kolumbianska Anderna. Mellan bergskedjorna. Klättrar ju kanske plantor. Överallt myntrande. Och här ligger deras finka som de har ägt familjen i 100 år. Det är 50 generationer som driver kaffeodlingen.
Mm.
Och dit fick vi komma och de öppnade upp sin kaffeodling för oss. I'll follow you wherever you go. Stay close to you. Darling, you're my home. Från att sätta plantorna till att plocka bönorna. För att kaffe växer ju på höjden.
Mm.
Det går ju inte att köra maskiner och skörda de här. Och man måste också välja de mognaste bären.
Ja.
Du kan inte ta, på en planta kan det sitta några gröna, några handröda och några mörkröda. Då tar de bara de mörkröda.
Mm.
Så det här är ju professionella plockare som gör det och går längst.
Och när de säljer det så säljer de ju bara volym. Så det handlar bara om att plocka så mycket bönor som möjligt. Och då är det väldigt låg kvalitet på det som skeppas sen till Europa och rostas här.
Mm.
Och enda sättet för dem egentligen att kunna ta fram det bästa kaffet är ju det då att de också kan få kontrollera deras slutprodukt. Och när vi menar slutprodukt så menar vi det att det som var unikt för dem var det att de lämnar inte över bönan längre till federationen, till de stora kafferosterierna.
De exporterar inga obehandlade bönor.
Nej, utan nu har de lärt sig att inte snarare lärt sig, men de snarare har fått möjligheten att kunna rosta sina egna bönor. Därav så blir det ju en mening att få den bästa kvaliteten.
Mm, precis. De är utbildade inom food and beverage.
Ja.
Och har på olika sätt kunnat finansiera en rostmaskin hem till sig och bygga ut.
Mm.
Och det är både med hjälp av att de är väldigt duktiga på odla bönor, så de har vunnit pengar, de har kunnat öppna för turism och så har de kunnat sälja sin egna produkt.
Mm.
Och därav kunna få betalt för sitt jobb. För det är där som skog klämmer i dagens kaffeindustri.
Ja.
Att,
men också för att få lite proportioner på det hela. När vi var där 2017, de hade tagit sig igenom de här fantastiska kaffeodlingarna, visat oss hela processen. Och så skulle de ta oss in i det här rostningsrummet. Och det var ju inte större än, ja men det var ju som en studentlägenhet om inte mindre.
Mycket mindre,
men säg 5-6 kvadratmeter.
Ja.
Och jag vet inte vad det var som stod där, men det såg ut som en kastrull.
Mm.
Det såg ut som en kastrull. Mm. Och fördomsfull som man är, så tänker man så här, men snälla, alltså hur ska det här gå?
Verkligen, man kände, hur ska det här smaka?
Ja. Men sen när vi visar rostningsprocessen, så hade vi fick vi kaffeprovning. Jag kan hoppa lite här, men ändå fick vi kaffeprovningen. Och när vi fick smaka på det här kaffet.
Mm.
Vi har fått gå den här, gå på den här gården, se hela processen. Sätt den där kastrullen.
Höra deras kamp.
Exakt, deras kamp på vilket vi måste prata lite mer om givetvis. Ja. När vi lämnar den här gården. Fick smaka på kaffet och tänkte så här att det är faktiskt det bästa kaffet vi har druckit.
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja.
Och när de berättar då att de har varit förtryckta och att de har inte tillåtits att göra annat än att leverera de här gröna bönorna till federationen, till de stora kafferosterierna i världen. De har inte fått göra annat, men nu har de fått möjlighet, och det blev lagligt först 2016, att faktiskt exportera sina egna rostade kaffebönor 2016.
Alltså jag mår dåligt när jag tänker på det. Jag mår dåligt över att jag har druckit det här kaffet. Jag kanske druckit deras bönor någon gång.
Mm.
Blandade med bönor från hela världen.
Mm.
Och bara, fika. Åh, vi firar.
Mm.
Åh, min morgonkopp. Och det vi står för är ett förtryck, ett slaveri.
Mm.
Alltså det kan ju liknas vid bomullsplockningen på 1900-talet. Liksom,
absolut.
Det är ju där vi är med kaffe.
Mm.
Det är den dryck vi dricker mest efter vatten.
Mm. Mm.
Och vi känner inte till någonting.
Nej. Och det är också del av de här certifieringarna. Alla de här, man skänker pengar, man ska bygga upp byar, man ska det ena med det andra.
Man ska dra vatten, man ska skola till
men alla de här organisationerna och det här är bara ett resultat av att kaffebönderna blivit förtryckta, som du säger, och inte haft någon möjlighet till säga sin röst överhuvudtaget.
Mm.
Och det är lite det vi vill. Vi kan inte göra slut på det, så det kan vi inte, men vi kan däremot vara en röst och förhoppningsvis ge andra den rösten som kan föra den saken vidare.
Ja, men, och det är det som är så fantastiskt idag med alla sociala medier, att vi kan lyfta ämnen och inspirera människor till att va? Jag visste inte, för vi visste inte det här förrän vi var där 2017.
Mm.
Jag hade ingen aning om hur det var.
Nej.
Hur illa det har varit och hur en sån här sak kan göra väldigt stor skillnad.
Mm.
Att låta de som odlar kaffet rosta det, paketera det och skicka det direkt kan göra att de inte behöver att vår välgörenhet. De behöver bara få sälja sin produkt.
De behöver ingen välgörenhet om vi gör rätt för oss.
Nej, om vi betalar dem för vad det kostar.
Ja.
Då behöver vi inte bygga skolor till deras barn.
Nej.
För då kan de bekosta det själva. Det är en sån enkel ekvation.
Ja. Och där också blev det här aha-moment när Camilo frågade. Det var inte Camilo som frågade, det var någon turist, någon amerikan som frågade.
Ja,
så, varför vi har från San Francisco, kapitalist, och han var så här, men varför tar ni inte det här till världen och säljer det här?
Mm.
Och vad sa han då?
Hur
sa han?
Hur ska vi nå ut?
Mm.
Hur ska de kaffebönderna som inte har något kapital för att kunna göra reklam för sig själva, hur ska de nå ut till Sverige, till USA, i bruset?
Mm.
Vad är deras USP?
Mm. Mm.
Och jag tror att alla som stod där på gården kände liksom, tänkte, oj, hur ska man hjälpa dem här?
Mm. Och det tänkte vi också.
När det var dags att köpa med sig kaffe hem och så vill du köpa med, absolut, vi packade 15 påsar, vi ska ha med oss det här.
Vi köpte med oss det hem för att se, vi var ju tvungna att visa upp det för familj och vänner.
Ja.
Är det bara vi eller är det här faktiskt så bra som vi tycker? Och jag som är entreprenör jag fastnade kanske inte direkt för att jag har varit så där kaffeintresserad i mitt liv. Jag har ju varit där som har liksom gått till Starbucks eller gått till lite så coola kaféer och köpt någon deal utan att förstå vad som finns i. Men där sattes ju min hjärna igång och tänkte att det här måste man ju göra.
Ja.
Men det är ju lite David mot Goliat också. Att göra den grejen.
Ja.
Och vi gjorde inte direkt heller. Det här var 2017.
Mm.
Vi började faktiskt med det här först för ett år sedan.
2021,
4 år senare.
Ja.
Varför plockade du upp det 4 år senare då?
Vi befann oss vid ett skede i livet, kan man säga. Där vi båda kanske kände att jag sökte någonting annat. Ville skapa en karriär som var meningsfull. Det var mitt i coronapandemin. Vi hade fått vårt andra barn. Jag var föräldraledig. Och vi kände väl att det här har vi ju tänkt på nu.
Mm.
4 år.
Mm.
Vi har pratat om det varje år.
Mm.
Vi borde göra någonting med kaffet.
Och inget har hänt än.
Nej.
Utifrån ifrån Colombia med det här.
Vi började göra research. Mm. Är det någon som gör det ni gör? Har det kommit än att ta hit färdigt kaffe som gynnar bönderna? Nej. Och när man pratar om kaffe ska man prata om som first wave coffee, ända fram till fifth wave coffee, där vi någonstans börjar snudda. Vi är Fourth Wave nu.
Mm.
Men inte ens där ser man att det här kommer.
Nej.
Så för oss känner vi att det här är verkligen framtiden.
Mm.
Och någonting vi behöver göra.
Mm.
Vi måste göra det här, vi måste prova. Vi måste ta kontakt.
Mm.
Med bönderna. Det gjorde vi.
Det gjorde vi.
Mm.
Och... ja, det gjorde vi som alla små företag, att vi började med en liten leverans för att se, och var det fortfarande lika gott, var det fortfarande den kvaliteten, eller var vi bara kära och galna?
Ja, precis. Var det liksom själva receptet? Men jag kommer ihåg när det kom hem hit på kvällen, hemlurerat, och vi öppnade upp. Och bara, vi måste brygga direkt.
Mm.
Nu kör vi.
Mm.
Och både du var rätt stressade och tänkte, oh, för vi hade satt lite pengar. Och man tänkte, hur smakar det?
Mm.
Och så tog du första glöggen.
Ja.
Och bara, det är bättre än någonsin att kunna föreställa mig.
Mm. Nu kör vi. Nu. Och det gjorde vi.
Gjorde vi?
Ja.
Och nu är det här.
Ja,
det har varit en resa hittills, så den har knappt börjat, känns det som. Vi kommer ju att lägga upp lite bilder och videos på vår Instagram.
Ja.
Kaffeberg Lastgård heter vi där. Där ni kan se hur det såg ut och hur det var när vi var där 2017.
Ja.
Mm.
Kan också ha lite filmslut vi kan lägga upp också.
Exakt.
Mm.
Men vi hittade kaffet när vi var där. Hittade du din mamma då? Jag tror att många undrar.
Ja. Nej, tyvärr så gjorde jag inte det. Däremot så hittade jag mycket annat. Många tomma hål som själv som fylldes. Men den stora överraskningen egentligen i det letandet, för letar alla de myndigheter som är kopplade till den svenska adoptionen som representeras i Colombia. Vi var ju hos Familiar Bienestar som sköter adopteringarna.
Vi tog bild på dig där. Det finns också en bild på dig.
Men det stora uppvaknandet kommer egentligen när vi var hos motsvarande Skatteverket i Sverige. Det är
notarier.
Och alla engagerade sig även där. Men då började vi väl se att det fanns brister i den här dokumentationen. Och att saker och ting, man skulle uttrycka sig snällt, så saker och ting så var inte riktigt på sin plats.
En adoption som inte har gått till som på rätt sätt.
Nej. Och vi hade väl en ledtråd, den starkaste ledtråden vi hade var en kvinna som tog hand om mig, sa de innan. För jag bodde hos henne innan mina föräldrar fick den lagliga adoptionsrätten egentligen. Och det finns otroligt mycket att säga om det här. Så är mycket av dokumentationen fabricerad.
Mm.
Och den inblandade parten i kvinnan som tog hand om mig, hon hittade vi ju tack vare en privatdetektiv som vi anlitade faktiskt ett år senare.
Ja, precis.
Men hon blev livrädd och ville egentligen inte ha med det här att göra överhuvudtaget och ville inte ens vilja att skulle kontakta henne. Och det får man ju respektera.
Får man med?
Jag har sett ett land, om man tänker på hur Medina är, att det är ett våldsamt land. Det är klart man inte ska respektera och försöka få ut informationen, men hon hade ju också en väldigt stor rädsla. Hon hade en stor rädsla av att jag skulle göra någon form av väl detta.
Men det förstår jag. För vad hon har gjort antagligen,
ja.
Så förtjänar hon det.
Ja. Nu har det uppdagats, utan att prata mycket om min adoption, men nu har det ju faktiskt uppdagats, och det är en stor journalist som har varit i framkant för det här, och det är ju det att det visar sig att det kanske har pågått en stor människohandel av adopterade, har ju poppat upp.
Men Chile har väl kanske varit mest, men man har också upptäckt att det är en stor del av Colombia.
Ja.
Och andra länder.
Och i och med den dokumentationen, om man tittar och sen tittar tillbaka på de papperna man har, så ser man det. Ja, men det finns ju en stor möjlighet till att man har blivit bort... vad man säger?
Kidnappad.
Kidnappad, helt enkelt. Och därför stämmer inte dokumentationen. Och det tog ju många år innan någon kunde godkänna adoption från Colombia.
Så. Ja, för du var ju 22 månader när du kom till Sverige. Mm. Och då var du inte adopterad. Mm. Utan du kom som, vilket jag tycker är så intressant, du kom som fosterbarn till Sverige.
Mm. Och du gjorde ju många barn. Det var ju så de löpte juridiskt.
De fick inte igenom adoptionen i Colombia, eftersom det inte fanns någon vårdnadshavare eller mamma som kunde skriva på.
Ja.
Som barnen var kidnappade.
Mm.
Så då tog man hit oss och er som fosterbarn. Och efter 2 år så kunde dina föräldrar här ansöka om att få bli dina adoptivföräldrar. Att göra svenska adoption. Eftersom ingen hade claimat. Men jag tänker att resan inte är över.
Nej, resan är inte över. Och det finns fler vägar att gå. Det är ju, man är ju jämvis. Jag har definitivt inte gett upp det sökandet. Och nu när man vet hur det har gått till och hur Svenska Adoptionscenter, hur deras administration har förhållit sig till adoptioner under de här åren, var jag ännu mer taggad och faktiskt försöka hitta, kanske inte just min mor, men i alla fall hitta någon form av liksom sanning. Någon sanning i det, vad det var som skedde. Vilka har profiterat ifrån de här tusentals barnen, hur det gått till.
Mm.
Så det var en spännande resa, men vi hittade en ny familj. Men vi fick någonting annat. Och det är ju lite det också som ligger i... Det sitter ihop, för det handlar hela tiden om adoptionen som skedde på felaktigt sätt. Det handlar hela tiden om det här, hur man utnyttjar de svaga i samhället. Hur man utnyttjar det, de som redan ingenting har. Och vi gör det på, vi vill dricka kaffe för 50 kronor för 450 gram. Ja, men då utnyttjar du, då kanske du utnyttjar någon när du gör det. Jag vill ha ett barn, jag förstår att det är ingen som är på nu, men då gör man det. Alltså jag tror att det är där jag tror att jag fick min kraft till att, jag är inte så jätteintresserad av kaffe i princip. Men det är den frågan, det som är bakom, de krafterna som är bakom, det är det som man vill jobba för.
Exakt, ja. Och som du säger, att vi är inga kaffekonnissörer, men vi ser ett problem som nu behöver lösas.
Mm.
Så som det finns en lösning på, och vi vill att människor ska ta del av det.
Mm. Wherever you go, stay close to you, 'cause darling you're my home. Och det bästa sättet att lösa det på, och det är egentligen rätt enkelt, men det bästa sättet och det mest enkla sättet, det är ju det att man kanske byter ut sin kaffekopp.
Ja.
Utan vad för säljer, så är det ju faktiskt inte mycket svårare än att om folk kan tänka sig byta ut en kaffekopp när de vill unna sig någonting en fredag eller en söndag morgon eller vad det än är, då har man gjort rätt stor, då har man gjort rätt stor.
Exakt. Ja, man behöver inte ändra livsstil helt totalt. Vi förstår att ekonomin, hur den ser ut.
Ja.
Men som du säger, för det första kanske dricka mindre kaffe för planet. Och för det andra att byta ut sina helgkoppar till ett kaffe som där man faktiskt är med och gör skillnad. På riktigt.
Mm. Man ska ha som Earth Hour, vet. Fast man ska säga, byta koppen-dagen.
Varje lördag tar vi en annan kopp.
En Earth Cup for the people.
Exakt. Ja, det var bra. Bra. Men du, jag tänkte vi skulle avsluta med en fråga som vi har fått på Instagram. Och det är inte första gången vi får den. Vi har fått den i ett år. Och det är, jag har köpt ett kaffe, eller jag vill köpa ett kaffe, men hur tillagar jag det? Måste jag ha speciell maskin eller så här till det? Och vi svarar ju alltid på den, så vi tänkte att vi skulle svara på den i podden också.
Ja, men det gör vi. Det gör du jättebra.
Ska jag
svara på den? Ja, det är bra.
Det här är ett arabica kaffe, för det växer bara arabica i Colombia. Det växer 1900 meter över havet. När det kommer till oss är det rostat och det är bönor eller mavet. Och du kan tillaga det hur du vill.
Mm.
Det går bra i bryggare. Det går bra i sån här presso. Det går bra som espresso. Det går bra i all typ av filter, om du har Chemex, om du har V60. Du kan tillaga det på exakt så som du väljer att dricka ditt kaffe.
Mm.
Vi har ju två sorter, mellanrost och mörkrost. Och det är också en smaksak. Vad gillar man? Gillar man ett lättare kaffe så är det självklart man ska välja lite ljusare varianten. Gillar man ett mörkt djup så ska man verkligen ta mörkrosten. Och det är också mörkrosten vi brukar rekommendera till om man ska göra espresso.
Mm.
För att den blir mer intensiv. Så.
Mm.
Och det tänker jag är svar på frågan.
Det var ett jättebra svar.
Ja, men om du går på vår hemsida, laskard.com, så har vi tillagningstips där. Och där står det exakt dosering, tips på hur du ska göra för att smaka jättebra. Mm. Så det hittar du allt här på information.
Bra!
Ja, så om ni har några frågor så kan ni skicka det på Instagram. Så kan vi svara vid där och så tar vi upp det på podden också.
Det vet jag.
Mm.
Ja.
Kul! Premiäravsnittet!
Ja.
Hur känns det?
Jag tycker det känns jättebra. Jag har ju möjlighet att klippa bort allting som är dåligt sen, så att, jag menar, det är ju bara...
Många cliffhangers.
Ja, men det är många cliffhangers. Ja. Så det finns mycket vi vill säga, men jag hoppas att det är en bra början.
Ja.
Mm.
Det
är
det.
Jag tror det.
Vi ses nästa vecka.
Ja, men det gör vi.
Och du och jag ses ju varje dag.
Mm.
För vi bor ju ja. Men till er podden ses vi nästa vecka. Och fram tills dess så hittar ni oss på Instagram, Kaffe by Laskard, och på vår hemsida, laskard.com.
Ja. Kul.
Hejdå.
Hejdå.